Kai är ju ett unikt fenomen som alla har förstått vid det här laget. Så mycket i deras utveckling kan man applicera på Österbotten i stort. Och det är just den här grejen att vi är ju någonstans väldigt orienterade mot Sverige, men har känt oss väldigt osynliga väldigt länge. Och vi är ju förstås inte en del av det finska Finland heller rent språket. Så om man sjunger på svenska eller i det här fallet dialekt eller om man skriver eller vad man än gör på svenska, så är ju så att säga marknaden väldigt begränsad. Och då är det ju förstås en förhoppning att hitta en marknad i Sverige, men det har på något sätt varit, vi har varit väldigt osynliga väldigt länge, upplever vi, med några få undantag. Och Kai på något sätt bryter, bara forcerar genom alla de här, om det är ett gastak eller vad vi nu ska säga, de bara krossar allt.
Välkomna till Schlagerfesten. Vi lovade er ett specialavsnitt om Kai, och nu kommer det här. Det är jag, Elaine Moe, som gör den här podden ihop med
Anders Ringqvist, och jag är ju så själa glad över att äntligen få göra ett helt avsnitt om mitt favoritämne, Kai.
Ja, det kan ju du prata om i minst en timme.
Ja, eller två eller tre. Vi får väl se hur hårt du klipper ner mig. Den här dramatiska inledningen som vi hörde, det är låten Västerut från Kais musikal Botnia Paradise. Om den och mycket annat ska vi prata om den närmaste timmen.
Det finns bara en sak som är viktig. Jag ska bli känd i Sverige, för då är man känd på riktigt.
Välkommen till Kai-podden. I Finland totalt bor cirka 290 000 med svenska som modersmål. Ungefär 5% av befolkningen. Historien om Kai började för över 20 år sedan i den lilla kommunen Vörå i Österbotten i Finland. I kommunen bodde det vid utgången av 2023 6 291 personer. 5 091 eller 81% av dessa uppger att de har svenska som modersmål. 12% uppger finska och 7% övriga språk. Detta enligt finska statistikcentralens senaste uppgifter. Så detta är svenskbyggd. Många svenska kommuner har en lägre andel invånare med svenska som modersmål.
Kommunen, den ligger ut med Östersjökusten, ungefär i höjd med Övik i Sverige. Då, för drygt 20 år sedan, bestod dagens kommun av tre ännu mindre kommuner. Vörå, Maxmo och Oravais. Det har varit relativt vanligt i Finland de senaste 50 åren att mindre kommuner slås samman, helt enkelt eftersom det blir svårt att upprätthålla service i så små kommuner som på grund av utflyttning dessutom blir allt mindre. I dagens Vörå har befolkningen minskat med nästan 20% på 50 år. 2006 slogs därför Vörå samman med Maxmo, och 2011 var det dags för angränsande Oravais att också uppgå i kommunen.
Det här kanske låter som en otroligt trist byråkratisk historia. Möjligen intressant för dammiga statsvetare eller historiker på Åbo Akademi. Men är faktiskt inte helt oviktigt när man vill förstå fenomenet Kai. Åtminstone inte på hemmaplan.
Sammanslagningen av de här kommunerna var nämligen långt ifrån smärtfri. De tre tidigare fristående kommunerna hade egna starka identiteter. De har skillnad på varandras dialekter.
Vi är ju ändå en ganska homogen grupp, det kan man ju säga. Det är klart att det finns lite sådär skillnader, men ganska homogent. Sen är ju Vasa då centrumet, det är ju den största staden, och här är ju majoriteten då finskspråkiga, men det är ju väldigt, väldigt, det är väldigt många svenskspråkiga, och på något sätt flyter ju landsbygd och stad samman. Vörå då, från Kais hemort, är ju som, så att säga, mittemellan. Mitt i Österbotten kan man säga, det är ju cirka 30 kilometer från Vasa. märker vi när de pratar dialekt att det där är från den byn och den där, det där hänger inte ihop. Och så är det ju inte. Vi förstår mer eller mindre varandras dialekter och alla arbetsplatser, svenskspråkiga, smälter vi ju samman här. Så det är ju ändå ganska så där homogent på det sättet.
Patrik Back, kulturchef Vasabladet.
Politiker beskylldes för att bara agera i sin egen hembys intresse i fokus och för att försöka sko sig med både toppjobb och attraktiva lägenheter.
Det hölls till och med en folkomröstning i Åravais inför den senare sammanslagningen, och när 80% av de röstberättigade sagt sitt hade bara 54% röstat för sammanslagningen. 44% hade röstat emot.
Så på vilket sätt är det här då intressant? Jo, därför att innan allt det här har dragit igång så hade 3 grabbar, en från vardera kommunen, börjat träffat och umgås. Kevin från Komossa i Åravais, Axel från Palvis i Vörå och Jakob från Maxmo.
Patrik Back igen.
Det har varit ganska mycket stridigheter och bråk, och det är, delvis tror jag också att en del politiker har bytts ut. Det var Vörå, Åravais och Maxmo då, och det finns ju en rivalitet. Man har värnat om egen by. Det är ju det kommunalval är, att driva frågor som gagnar egen by. Och det blir ju ett problem när man hamnar i en större kommun. Där är det ju det lustiga att Kai kommer ju från de 3 olika delarna. Men den stolthet som de framkallar, den är ju nog i sig enande. Jag tror inte kanske den hade en sån funktion där och då när det var som hetsigast. Men det är klart att det här är ju någonting som binder samman de byarna också i den kommunen.
Axels kusiner bodde bredvid Kevins familj. Och därefter började Axel spela fotboll i samma lag som Jakob. Kevin träffade sedan Jakob första gången på ett ungdomsdisco i Maxmo och blev mäkta imponerad av att Jakob kunde jula och slå en volt. De hamnade i samma klass på högstadiet.
Alltså, vi var ju någon slags hybrid då ännu. Det var en del fotboll och jag just höll på att cykla och sådär. Och sen var musiken nog jätteintressant. Jag var kanske på den tiden personligen mera liksom musikälskare än vad jag utövade. Jag började komma igång med gitarrspelande där liksom i slutet på högstadiet och början på gymnasiet. Så att jag har inte varit på det sättet musiker så länge just i högstadiet, men att det har alltid liksom gått parallellt, och sen hade liksom över tid börjat dra mer åt musiken och teatern och liksom humorn, så på det sättet så var det som man gömde sig lite i fotbollslaget och så höll man på liksom med det här på andra sidan.
Jag spelade ju fiol, så jag var ju nog jättelame, och jag var ju elevkårsordförande också, jag var ju ännu värre, och som riktigt teacher's pet med höga betyg och så jag var ju som aldrig cool eller på så vis, det var ingen risk. Men vi hade ju varandra redan då, hade ju som vår lilla crew som gjorde att man var lite untouchable. För folk visste inte riktigt hur ska man som hantera de här då, för de har inte vett att skämmas.
Exakt. Men så var ju verkligen. Mm. Vi började ju med att skriva låtar, men också att göra liksom roliga presenter åt våra kompisar när de fyllde år. Och det var ju ofta liksom någon sorts komisk video eller en liten tidning som vi hade gjort, som var en massa inside-skämt bara. Och sen när de kompisarna blev trötta på det, så då, eller det var väl liksom den här vägen, att det var som att om en kompis får en present så då älskar du kompisen, men om man får 1000 presenter så då älskar du att göra presenter. Att det var liksom här vi insåg, att vi var liksom det här att göra saker tillsammans som var det roliga.
Och det var då, i en skrubb med några upphängda gitarrer i skolan, som de också började göra humor ihop. Små sketcher, små låtar.
Det började sprida sig ganska snabbt. Så i princip egentligen har vi haft koll på den från första början. Det är lite lustigt, nu kommer jag inte ihåg ordagrant den där första intervjun. Men den avslutas nog i någon stil med att Axel Åman säger att det är klart att vi vet att vi inte kommer att ta över världen med Vörådialekt.
I Österbotten finns sedan länge en stark revytradition. Varje by med självaktning håller sig med en egen lokalrevy. Och hit sökte sig också Jakob och Axel. Efter att Axel fått upp ögonen för lokalrevyn genom sin praktik på Kommunbladet. Även Kevin höll på med amatörteater i Byarevyn i Åravais.
Vi har ju i var och varannan by, eller i princip sen gammalt, och det här är ju över 100-åriga som traditioner, en ungdomsförening. Och de har ett eget hus ofta. Och det finns många byar med starka revytraditioner. Och det är ju därifrån, det är den traditionen som Kai kommer ur, verkligen. För att i Vörå och Oravais, det har fostrat många väldigt sådär begåvade människor där. Då är det viktigt för invånarna i byn att stötta den där revyn och titta på.
Deras första gemensamma framträdande hade de 2009 på Norrvalla i Vörå. Det har nästan blivit en legendarisk spelning att deras första betalning, det var ett presentkort på fri pizza och läsk på den lokala pizzerian. Dessvärre bytte pizzerian ägare kort därefter så presentkortet blev värdelöst. Det sitter dock fortfarande uppsatt hemma hos Kevin som ett minne.
Efter värnplikt för alla tre och flytt till Helsingfors för studier. Kevin och Jakob studerade olika varianter på medieutbildning inom ljud och bild och Axel journalistik. Var det 2012 dags att släppa det första albumet. Professionella pjassalappar. Pjass, eller att pjassa, det är att tramsa runt, fåna sig och inte göra riktigt arbete.
Vi approachar väl, alltså vi hade ganska mycket låtar at that time. Så jag tror vi approachar lite som att men det här är ju bästa sättet att samla vad vi har och skriva lite till. Och så var det bara som med vår bild av musik, att så gör man. Och det här var ändå 2012, att single-obsessionen och EP-funderingar har ju som växt sen dess ännu mer. Mm. Så ville vi ha en fysisk produkt också.
Ja, men exakt. Och jag minns att den där känslan var ju att nu är det på riktigt. Att när vi har ett riktigt album. Och också namnet på skivan Professionella pjassalappar var liksom för att signalera att alltså är på skoj, är napjas som betyder liksom ploj och trams. Men att vi är professionell också i vårt tramsande. Och väldigt häftig skivrelease också i min hemby Maxmo. Ja, men vi hade ju lagt ut stolar, 40 stolar eller någonting, och så kommer liksom 120 pers och folk blev tvungna att stå. Och, ja, men vi fick ju helt liksom panik att gud vad mycket folk, hur ska det här gå?
Albumet, det innehöll 10 humoristiska låtar om högt och lågt, om nostalgiska minnen, om lågstadiedisco, till den tragiska berättelsen om fisken Gunnar som simmade fel, hamnade i Japan och blev sushi.
Fisken Gunnar simmade till Japan 1, 2, 3. Där strandade han på en sandig strand. Lite hjälp om jag får be. Men tiden den förflöt och Gunnar bara skrik. Hur fiskar skriker vet jag ej, för hans rösten var så vek. I grevens tid kom en gammal man som såg hur Gunnar led. Han tog hans hand vid horisontens rand. Vill du leva så kom med. Men mannen bara ljög, för innan Gunnar visste ordet ta befann han sig på ett sushifat. Fy fan vad livet sög.
Under 2013 planerades för den första stora liveshowen. Pjäs eller pjäs? Det hade premiär på Vasateater i mars 2014 och gick för utsålda hus.
Patrik Back igen.
Ann-Louise Bertell, när hon var chef första gången så bjöd hon in Kai. Vi skulle göra en sån här, ett litet gästspel på 3 föreställningar. Det blev 24 och det lockade jättemånga människor. Det bara fortsatte och satte sin extra föreställningar. Och det där tror jag var, det har ju varit olika skeden i deras karriär när man har märkt att publiken är med här. Och det där var ju onekligen en bekräftelse på att Kai lockar stor publik.
24 utsålda föreställningar och 7000 sålda biljetter blev det fram till maj.
Det var ju Ann-Louise Bertells förtjänst. Hon är från Vörå också. Hon har ju supportat oss hela vägen, verkligen. Hon har också regisserat vår första musikal.
Sen var ju inte en jättestor risk den första. För det var ju prat om en helg, att vi skulle göra en fredag och en lördag, 3 föreställningar. Men det blev ju 24 för att det sålde slut och sålde slut och sålde slut. Så att det var ju som, de fick ju någon typ av jackpot snarare än att de tog en risk.
Men man låg inte på lagsidan därefter. Inspelningen av det andra albumet, lokalproducerat pjass, pågick för fullt. Och när man skrivit klart låten You know, yo, 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 do you know?
Yo, yo, no, yo, 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 do you know?
Insåg de att de möjligen får till en sommarhit. Nu gällde det att agera snabbt och snabbt få till en video. Albumet släpptes senare i september och innehöll också hitten Hey Money i Chic.
Man har bryst och
och hej man är chic.
I samband med andra albumet gjorde man också sin första spelning i Stockholm. Senare på hösten fick man också motta priset Svenska Nattenmedaljen från Svenska Folkpartiets ungdomsförbund för sina insatser att lyfta fram dialekten i svensk film. Det visade sig inte vara sista gången man fick utmärkelser för den saken, eller som den blev uppmärksammad. Hur blev det egentligen så?
Alltså jag minns ju att vi fick något pris också, liksom det där att folk runt omkring började uppmärksamma det här, att det var så otroligt speciellt att vi gjorde den här musiken på dialekt, för att för oss så var det ganska liksom naturlig del på ett sätt, att det är liksom att vi har alltid bara gjort det på det som är då vårt modersmål, men att det liksom började uppmärksammas och just att folk började tala utifrån om att vi är ambassadörer för det här, liksom till resten av svensk Finland. Och på något sätt så var det som i samband med det som man tog sig an det, att ja, men det går ju liksom på samma gång på ett sätt, eftersom vi ändå kör allting på dialekt. Och så har man som väldigt stolt liksom, kan man ju vara det, men att det, på ett sätt så tycker jag ju fortsättningsvis att det går bara vid sidan om, liksom. Då man kör på dialekt så behöver det inte vara ett så aktivt val heller, utan att det, ja, går med samma.
Men vad betyder det idag nu när ni ska upp på en av världens största scener?
Det tycker jag växt just att det var någonting vi bara gjorde av att det kändes naturligt och det var roligt och så det. Men sen så tog man lite det här ambassadörskapet och det har blivit som en viktigare del längs med årens gång, när man också ser att det faktiskt har en skillnad och har känt av. Jag tycker det är fint att det var naturligt för oss att hålla kvar den, för ingenting som är givet med det. Och jag vet bara för några 10 år, en generation komiker före oss, så sådana vi känner som är från samma traktar ungefär, så har inte fattat samma beslut och det har inte varit naturligt för dem. Så att någonting har hänt under några år där, och nu tror jag att vi är med och bidrar till en fortsatt förändring.
December 2014 fick man göra en julkalender för svenska Ylle. Ylle är alltså finska motsvarigheten till SVT. Den bestod av små korta sketcher varje dag fram till jul. Bland annat fick vi möta performance-dansgruppen Kaitarsis. Vi fick gå på låtskrivarskola och hänga med på besök till Stockholm och se sevärdheter. Vi får också titta in till Gambemarks lokal-tv. Och här sås kanske ett frö till ett senare projekt. Det är nämligen inte sista gången vi kommer höra talas om eller besöka Gambemark i Kais karriär.
2015, och Kai fortsätter att utvecklas. För första gången ger man sig ut på en hel turné runt om i Svenskfinland med föreställningen Piassi på Färland fot. Innan turnén är över har man blivit framröstade till årets österbottningar 2015. Och lagom till sommaren kommer K-pop-parodin, eller som de själva kallar det, Kai-pop, Patu Tana Kako. På standardsvenska betyder det ungefär vill du ha en kaka, och handlar om farmor som vill truga i en toskakaka trots att man ätit alldeles för många redan. Även den blir en stor framgång.
Under Jakobs dagar, eller ja, Jeppis dagon, som de säger på dialekt, alltså stadsfestivalen i Jakobstad, har Kai uppträtt flera år vid det här laget. Första året satt ungefär 10 personer och tittade. Året därefter ungefär 500. I år, 2015, är det 10 000 personer som tagit sig till den stora scenen för att se killarna.
I Vörå kom det 6 000 personer till evenemangets sommarfest. Där fick de uppträda, med ingen mindre än nyblivna Eurovision-vinnaren Måns Zelmerlöw.
Under hösten gör de radioprogrammet Kailand, som sänds i Ylles svenskspråkiga kanal Extreme. Även låtarna därifrån blir ett album med 9 låtar. De hinner också med besök i tv-programmet Strömsö och en välgörenhetsgala där de auktionerar ut sina gröna slipsar från Patu Tana Kako-videon. De går för 400 euro. Man undrar vad de vore värda idag. Därefter så går de in i studion för att skriva på sitt tredje egna album, Kom till byn.
2016 tillbringas till stor del i studion. I takt med att populariteten ökat ökar ju också kraven på kvalitet och att nästa album måste bli bättre och mer professionellt än det tidigare. De är med på Rock och festivalen på Åland. Och i augusti kommer Tack och hej, en låt om fredagsmys och ja, faktiskt, varför inte?
Do it. börja går ditt där ut. Svart i sin och frostin på rutorn. Hej, nu ska ske. Kom, häng med, nu är vi är. För nu börjar va kallt igen. Och kopé värmar in i din enda vän. Och ja, vet vad du vill. Jemena så lagas och hettar till. För nu så ska vi festa. Gästa min siesta. La handil sista gumman. För nu så vi är det. Och för det är nu spel, baby, laga tacos. Jag är en taco kväll. Vi äter nachos. La
till hösten är albumet med tillhörande show Kom till byn klara och bandet ger sig ut på en ny turné. Premiären i Borgå fylls upp av spelningar i Helsingfors, Åbo, Vasa och faktiskt till och med i Stockholm. Albumet innehåller 11 låtar och titelspåret nämns av många än idag som en av de bästa Kaj-låtarna och spelas ofta av bandet. Här hyllar killarna sina respektive uppväxtorter med ganska vass ironi men fortfarande med kärlek.
Har du inte varit förr är det dags nu. Kom till Maxbo, kom till Maxbo. Hej är bästa stället på Arlevis. Kom till Arlevis, kom till Arlevis.
Låten avslutas med raden som nästan blivit deras signum.
Du kan ta pojken ur byen, men byen nu pojken.
I slutet av april 2017 är turnén till ända. 29 föreställningar blev det och totalt 11 000 biljetter sålda. Under tiden har också nått milstolpen 1 miljon visningar på YouTube. I Finland bor det, som vi sa, totalt 290 000 människor med svenska som modersmål. Så även om varenda svensktalande kotte i Finland skulle se videon hade de ändå behövt göra det över 3 gånger var.
På sommaren är det åter dags för Jeppis dagon, alltså stadsfesten i Jakobstad. Och nu slås publikrekordet igen. 12 000 personer ser bandet uppträda. Härefter dags för bandets hittills största utmaning och projekt. Vi fick en glimt av det redan i julkalendern 2014, men nu är det dags att på riktigt besöka Gambemark i musikalen med samma namn på Vasateatern.
Stickon. Och jag var förredare idag då. Är ni redo för dagsrapport? Vem vill burk? Klas och Kenneth kanske? Varsågod! Allting var som vanligt hönigt.
Jag tror att det var liksom, vi var på väg hem från ett gig någonstans i Närpes. Och så körde vi bara från Närpes till Vörå och där finns det liksom Övermark och Yttermark. Och så bara kom vi på den här liksom ordvitsen, Gambemark. Gambemark är hur man kallar valutan som kom före mark i Finland. Att det finns Gambemark, så finns det mark och så finns det euro. Och så bara tyckte vi att det var kul att liksom, tänk om det skulle ett ställe. Och hur skulle stället vara? Ja, men de skulle alltid ha folk direkt på sig. Det skulle vara liksom en liksom någon slags liksom SD-dröm, om man ska prata i svenska termer. Och liksom bara det här att man vill att det ska vara som det var förr. Och vad betyder förr?
Musikalen, den handlar om invånarna i den konservativa byn Gambemark. Gammelmark på standardsvenska. Där får man nog. Bestämmer sig gemensamt för att det var bättre förr. Och helt sonika bygger en mur omkring byn och utropar den som självständig byrepublik. Sen flyttar vi oss fram i tiden 15 år, det vill säga till 2033, och ser hur livet fungerar i den lilla byn.
Patrik Back från Vasabladet minns.
Vi var ändå tre relativt unga och oerfarna män, och det är ett stort steg att skriva musikal.
Det var första gången som vi också börjat ta ut en lön. Och vi var sådär att nu ska vi göra det här på riktigt som ett heltidsjobb. Så i och med skrivandet av Gambemark, vi hittar liksom ett tema och en story som vi var, ja, men den här berättelsen betyder någonting också. Att den handlar ju väldigt mycket om liksom bakåtsträvande och att liksom folk som är rädda för förändring. Och att liksom, vad händer om ett samhälle bara bestämmer sig för att nu har vi bestämt att de här åsikterna är okej, de här andra åsikterna är inte okej och vi vill inte höra någonting annat. Så, och liksom det här att
att en liten by bygger en mur runt sig och utlyser sig själva självständiga. Det är ju som det som hände i världen då, eller som fortfarande händer, men i någon sorts sagoland. Så att där blev den storyn också perfekt för musikal. Och då var vi som sådär, men då kan vi ju skriva roliga låtar som också för storyn framåt. Det är musikal, men också en liten drift med musikal. Att vi som skojar med hur svulstigt och hur stora känslor är alltid i musikal. Mm. Men sen blev vi ju liksom fullständigt förälskade i genren musikal under den tiden. Så det var liksom så att det är det här vi ska göra. Mm. Så då.
Ja, jag tycker det var en viktig del som man ska se i kontexten också. Varför just Gambemark? För vi hade egentligen fria händer, tror jag, när vi fick som en beställning. Att vad vill ni göra till teatern? Så jag tror inte vad de hade väntat sig. Men det var vad vi kände. Vi hade ändå hållit på 28 år vid den här punkten. Och kände att kanske vi hade gjort Kom till byn, vårt tredje album. Och kände som, ska vi göra som ett till album och som gör som samma sak i princip. Så vi hade inte lust med det, utan vi ville utveckla oss och utmana oss i det här formatet. Och det tycker jag var en jätteviktig sak. Och det tror jag är en viktig ingrediens till att vi har hållit ihop så här länge och fortsätter och som växer och gör nya saker.
I Gambemark, där äter man kött och päror, eller potatis som vi säger på standardsvenska, som vanligt folk. Och man plockar blåbär för hand och inte med någon modern teknik som blåbärsplockare. Bären, de samlas sedan in i den centrala frysboxen och delas ut rättvist till alla invånarna under året. Om man mår dåligt, har ont eller har tråkigt, då biter man ihop och ser lycklig ut, som folk gjort i alla tider. Byns älgko, som fått namnet Gunilla, den förser byn med kalvar som de kan jaga.
Vi sjunger ditt heliga namn, Gunilla, Gunilla, alla är Guds man. Du är mycket mer än en älgko, utan det skulle vi förgås och tvingas gett pärorna utan morsås.
Och i syjuntan i byn stickar man sockor och broderar som man gjorde förr i tiden. Mönstren, ja, och recepten på kakor och mat, de hämtar man från de tre sparade nummer av Hemmets Journal från 50-talet som man inte brände upp på det stora bålet 2022. Det var helt enkelt bättre förr. Byns ledare Kurt styr med järnhand och samlar alla regler som invånarna måste rätta sig efter i en bok. Sköter man sig inte, då kan man hamna i bärrensriet eller till och med bli utvisad ur byn. Kurt, han har en 15-årig son, Joshua. Han har levt hela sitt liv innanför muren och själva handlingen i musikalen utgörs av hans sökande efter att få veta vad som finns på den andra sidan muren.
Kai kan ju oftast betraktas som lite snälla komiker och icke-politiska. Det finns betydligt mer edge. Men Gambemark har ju onekligen ett budskap om faror med att bygga murar kring sig själv och att tro att det var bättre förr. Det är en väldigt så där tydlig markering mot konservativa tankar och just det där att tro att allt var bättre förr. Den ter sig ganska trevig, men den har nog ett tydligt politiskt budskap.
74 föreställningar och över 23 000 biljetter senare avslutas Gambemark på teatern 2019 efter hyllade recensioner av kritikerna. Föreställningen spelas in av finska tv-bolaget Yle och sänds under våren både linjärt och on demand. Det finns faktiskt sedan en tid tillbaka att se på YouTube för den som är sugen. För svensk-svenskar rekommenderas dock att sitta med sångtexterna bredvid för att enklare hänga med i handlingen. Nästa steg, eftersom det nu gått 10 år sedan bandet gjorde sitt första framträdande, det blir att planera, just det, en jubileumsshow. Kai 10 i Botniahallen, den stora inomhusarenan i Vasa, till den 30 november samma år.
En liten rolig episod dessförinnan bara. För under hösten året innan så har Jakob och hans flickvän skänkt pengar till Puerto Rico som drabbades hårt av stormen Maria. I en utlottning bland donationerna så vinner de första priset. Det är en resa till Puerto Rico och en specialuppsättning av musikalen Hamilton med originaluppsättning, inklusive efterfest med hela ensemblen och inbjudna VIP-gäster, till exempel Jimmy Fallon och makarna Bill och Hillary Clinton. På Mellos efterfester, ja, det fick de nöja sig med kändisar som Günther och Mark Levengood. Men Jakob såg ut att trivas ändå. Ingen ska du säga att de inte har fötterna på jorden i kaj.
Före det hinner man dock med programmet Nästan Unplugged i Yle och SVT, där man framför ett litet hopplock av gamla låtar. Programmet ligger fortfarande på SVT Play om någon vill se. Efter inbjudan av Finska institutet blir det en spelning i Tokyo, där man bland annat då framför den tragiska låten om fisken Gunnar som simmade fel och blev sushi.
På grund av det stora intresset blir naturligtvis jubileumsföreställningen 2. Trots att Botniahallen tar över 4000 personer så är intresset så stort att hallen fylls 2 gånger på samma dag. Det blir också livepremiär för den nya låten Vems pojke är du? Vems pojke är du? Inna skillna, hon är nöjd så det. Helt i slutet styrs, det var en utvis. Så husk hon mitt, vems pojke du är. Hela föreställningen bandas och visas på Yle. Det är i rättan tid. 2 månader senare kommer ett virus från Kina och satte hela underhållningsindustrin på paus i hela världen. Vörå, det är inte Gembamärk. Även Kai fick snällt stanna hemma.
Ja, en speciell tid. Mm. Vi hade ett kontor på Busholmen i Helsingfors och det var svarta väggar, svart tak. Och enda utsikten var som en betongvägg. Och man kom dit 9 på morgonen ungefär, koka kaffe och så får man hem vid 16.30 och var som varje dag samma sak.
Då skrev vi vår andra musikal Botnia Paradise och det var ju liksom, den blev ju verkligen synonym, eller skrivande blev verkligen synonymt med pandemin för oss, för att det var ju väldigt stressigt och liksom mycket ångest att hålla på och skriva musikal samtidigt som man inte vet om man någonsin kommer få spel den för folk.
Jag upplever ibland att vi hade för mycket tid på den här. Alltså, ironiskt nog krävde den musikalen all tid som vi hade också. Men det var någonting med att vi började som blev väldigt trött på den innan vi var färdigskrivit.
Mm-hmm. Jag minns att vi hade den där idén att ja, det ska vara på en båt, och just när pandemin började bryta ut och det började kom liksom just de här rapporteringarna om den där båten och det blev liksom väldigt klaustrofobisk där och allt det här liksom korrelerar på något sätt att, och vi höll på med den där båten och det var just, man fick som den där tankeställaren att kan vi ens göra det här? Att för att det här är liksom för nära nu. Och mycket sådana frågor. Och jag minns att man försöker hitta den där dramaturgin och den där bågen i hela det där. Och många gånger när man kom dit på morgonen så var vi sådär, okej, vi är på en båt. Och man har alltså inte kommit sig något längre i den där storyn. För att det känns som att det var så mycket i världen också som på något sätt motarbetade hela den där processen.
Knappt har pandemin börjat lägga sig innan Kai presenterar sitt nästa projekt. Medan det vaccineras för fullt i hela världen planerar, skriver och jobbar grabbarna ihop med Vasa Teater på en ny musikal. Botnia Paradise ska den heta. Den utspelar sig på kryssningsfärjan med samma namn, där vi bland annat får följa kapten Juha Mika Koskiniemi som sålt det mesta av säkerhetsutrustningen för att finansiera personalfester. Vi får följa kryssningsvärdinnan Sinnika och Linda Q, den svenska slagerstjärnan som nu har show ombord. Men främst träffar vi Benjamin som drömmer om en artistkarriär i Sverige. Det var hans låt Västerut. Ni hörde i början av det här avsnittet.
Ett exempel på längtan västerut, det är att Jakobs favoritprogram när han var liten, det är Allsång på Skansen. Och han tittar varje vecka från soffan hemma i Vörå. Och ett år så får han helt plötsligt chansen att vara med. Det visar sig nämligen att man har utlyst en tävling bland barn som tittar på Allsång på Skansen om att göra en video till sin bästa favoritallsångslåt. Jakob bestämmer sig strax för att det här måste han naturligtvis ta chansen att göra. Och han vet direkt vad han ska göra. Han har en handhållen videobandspelare som han kan ta en film med. Han bestämmer sig för att sjunga Maxmo i mitt hjärta. Och det här gör han till den exakta återskapandet av öppningsscenen av Sound of Music. Han lånar lite kläder av mamma och syster och springer i trädgården över gräset, över bäcken som ligger på bakgården och får bild för bild en exakt kopia. Det här är naturligtvis helt orolig. oemotståndligt för SVT som lägger upp den på sin hemsida tillsammans med några andra bidrag, och så får tittarna rösta online vem som ska vinna. Jakob leder stort. Han har upp över 70% av rösterna. När han är och spelar fotbollsmatch, och då är det en av hans lagkamrater som säger till honom att jag såg videon på dig, fan den var ju häftig. Då helt plötsligt går det upp för Jakob att det är ju andra människor som ser det här. Och han blir så nervös och han kan inte spela matchen, han missar alla sina skott. Och han kan liksom inte sluta tänka på det, så redan i omklädningsrummet så skickar han ett mejl till den ansvariga på SVT och säger att snälla ta bort videon, jag har ångrat mig. Så kan det gå när man vill åka västerut och vara med i Allsång på Skansen. Man kan inte riktigt alltid våga allt. Det är tur att han har sina kompisar.
Speciellt Mello för mig personligen blev det verkligen ett steg att liksom våga jag ta det här steget. Att det kändes som att vi som grupp har byggt upp en ganska liksom trygg fanbase, och vi har blivit stora i svensk Finland, men det är ju ganska tryggt och inte så mycket folk. Så det här att ta steget och våga vara med i Mello blev ju verkligen, jag tror att det var både Gammemark och Botnia Paradise var liksom, att man liksom lite jobba att kanske någon gång våga göra den grejen.
Hela Botnia Paradise är ju otroligt intressant att se tillbaks på nu, för att det finns ju jättemycket paralleller till vad som händer just nu. Att nästan allting som den musikalen drömmer om och sa, så gör vi nu.
Mm-hmm.
Att det är som en självuppfyllande profetia.
Tillbaka till Botnia Paradise då, där Benjamin ombord träffar Julia som drömmer om att bli kapten en dag. Och de peppar nu varandra att följa sina drömmar, även om det innebär att deras vägar skiljs åt. Benjamin drömmer om Sverige, Julia om den berömda kaptensutbildningen i Portsmouth. Hur det slutar ska vi inte spoila här.
Drömmarna blir sanna på Botnia Paradise. Slappna av och njut en minut med oss. Unna dig en resa med Botnia Paradise. Skratta och kasta loss.
Premiären, den sker den 18 september 2021 inför halva salonger. Och efter nyår tvingas man till 2 månaders nytt uppehåll på grund av nya restriktioner. När den sista föreställningen avslutas i maj 2022 har man dock slagit ett nytt publikrekord med 27 500 sålda biljetter. Ingen föreställning har sålt fler biljetter någonsin i den 105-åriga teaterns historia. Och det delvis under pandemin.
Därefter är det tillbaka till ritbordet för gruppen. Hur ska man slå det här? Hur ska man kunna bli ännu större? Naturligtvis uppträder man här och där under tiden. Man gör till exempel en jubileumskonsert ihop med den finlandssvenska duon Sås och Kopp som gjort barnunderhållning i 30 år. Men under tiden arbetar geniknölarna.
Nu har man ju vuxit upp. Man har skaffat hus och man har gift sig, skaffat bostadslån och husdjur. Kanske behöver taket läggas om eller diskmaskinen bytas ut. Vad gör vi om Alfons blir sjuk? Ja, det är så Jakobs dvärgpudel. Kommer någon gå på min 30-årsfest när föräldrarna är upptagna på Teneriffa och alla vänner är upptagna med att renovera sina kök? Insikten om att de också blir äldre och en dag också kommer bli gubbar som sparkar på däcket innan de sätter sig i bilen slår in med full kraft. De har kort och gott blivit vuxna och skaffat sig samma problem som alla vuxna har. De har gått från pojkar som pjassar till karar i arbete.
Första singeln från albumet släpps 28 mars 2024. Firmans man.
Arbetsmoral som en lutheran. Jobbar 8 timmar om dagen. Egen stolpa, plug-in hybrid. Laddar akkum på arbetstid. Jag stämplar in på minut in. 8.00 på måndag morgon. I det brickon visar mitt namn. Och med hänring för firmans man.
Den får 40 000 streams på en vecka och går direkt till första platsen på Vegatoppen. Ja, den finlandssvenska motsvarigheten till Svensktoppen. Själva albumet, Karar i arbete, kommer 10 maj, dagen före den stora finalen i Eurovision i Malmö. Föga anade de då vad nästa år skulle innebära.
Själva föreställningen Karar i arbete planeras som en turné med 25 föreställningar under hösten 2024 och våren 2025. Med premiär i Mariehamn på Åland och avslut, ja, naturligtvis, på Norrvalla i Vörå. På grund av publiktrycket blir det ett helt gäng extra föreställningar både här och där. I Stockholm får man också lägga till flera stycken.
Men däremellan händer det något lite mer oväntat. Det kommer ett mejl. till Axel.
Hej Axel, Karin heter jag, är tävlingsproducent för Mello. Det betyder att jag är ytterst ansvarig för de 30 bidrag, artister och låtar som väljs ut i tävlingen. Jag har lyssnat en del på er och tänkt mejla och fråga hur ni ställer er till Melodifestivalen. Är det något ni har funderat på att delta i? Jag tar gärna ett möte med er och berättar om hur allt går till. Jag tror ni skulle kunna göra ett enormt intryck och avtryck. Hör gärna av er. Bästa hälsning.
Jag läste väldigt stor förvåning och ifrågasatte äktheten. Sen så sa jag min fru att hon skulle komma och läsa. Det här var som i slutet av en arbetsdag. Hon kom och läste över min axel och så googlade vi lite Karin Gunnarsson. Och så vi konstaterade, nej men hon är nog nya Krista Björkman, alltså är nog legit det här. Och så då screenshotade jag och skickade åt er ganska fåordigt med typ sån där stirrögon smiley. Men svarade ganska fort på att vi var absolut som intresserade av att ta en diskussion och se vad hon har att säga och vad kan det bli.
Jag minns att det var kanske två veckor efter att vi hade släppt vårt album Karare Arbeit. Så där var vi som sådär att men så skulle jag kunna skicka 2 veckor tidigare så skulle vi ha haft 10 låtar att välja på. Alltså att det var som sådär, nej, vad synd, nu måste vi skriva något nytt. Men i efterhand var ju det bästa som kunde hända, för att vara badavast skulle vi ju aldrig ha liksom, ja det skulle aldrig komma till annars.
Kai funderar i 2 dagar. Sen tackar de ja till att försöka få till ett bidrag.
Sen gick det 2 dagar och så svarade Axel. Han tyckte att det var en trevlig överraskning att höra från mig. Ja, och de ville gärna ta ett möte och ja, prata vidare. Kai i sig upptäckte jag faktiskt dels via en krönika i DN. De hade en gästkrönikör från en finsk tidning som jag nu inte kommer ihåg vilken det var, som hade skrivit en krönika om Kai i DN, som var väldigt bra, pratade liksom om deras musik och om deras bakgrund och om manlighet och det var en jättebra krönika. Då inser jag att när jag sen tittar på Spotify, att dels har jag likat en låt och sen att de också är så här related artist till Hooja. Och att jag har också lyssnat då på någon lista. Jag har dragit ihop lite allt möjligt. Och sen så tycker jag, jag brukar göra det ibland för inspiration, att jag drar ihop några artister i en lista och sen så får Spotify liksom välja. Men de har ju också, hade ju då jättemycket på planer och grejer, så det var ju inte, de var tvungna att tänka lite på det. Och sen så hörde de av sig och sa att det vore ju dumt om vi inte liksom utforskar det här tillsammans. Så då gick vi ju in i en ny fas, för då kom ju till det här med att det måste ju till en svensk upphovsperson på en låt som inte finns. Och så diskuterade vi det, vi pratade mycket musikaliska referenser, så här, hur mycket karaktär är de? Då kom ju det här med Anders Wrethov upp. För de älskar ju guld och gröna skogar.
Anders Wrethov, låtskrivare och producent, Imperial Music.
Ja, men det var ganska snabba ryck. På sommaren där så brukar det hända ganska mycket. Man får in mycket, vilket är ju kul. Så här, artister av sig, skivbolag, och det är oftast en ganska hektisk tid. Så att det var liksom en av grejerna som kom på mitt bord. Så där. Och så bara, vad kul, vad är det här? Ingen aning. Så här, tänkte jag hört talas om namnet lite grann. Så här, så någonstans bak hade jag väl hört dem. Så där. Men det gick ganska fort. Och sen jag bara fick upp det här namnet då, från Karin och Robert, så kändes ju samtidigt kul. För det var något helt nytt som jag inte hört talas om. Så att jag tror det kickade igång med allra först. Alltså den första känslan. Så här, gud, vad är det här för någonting? Vad roligt. Så, här. Så jag tror att den var den första känslan. Och sen då efter att ha pratat med dem och fått lite mer, ja, men lite mer feeling vad de vill göra och sådär, så började den här utmaningspassionen sätta igång lite grann. Okej, hur ska jag göra det här till min livsval nu? Hur ska det här vara? Och när jag startade, alltså jag gick ju och tänkte på det här. Oftast gör jag lite grann så. Jag brukar tänka lite så här. Så är jag här och skriver eller går på hotellet och träffar vänner. Och så jag brukar tänka liksom så här. Det är ofta så det börjar för mig. Jag börjar tänka igenom, det kommer upp lite så här, kanske några textidéer eller någon slags stämning på musiken ska vara. Så att det är lite bilder och så här. Det är svårt att förklara, det låter kanske lite flummigt, men det är ofta så det börjar. Så jag börjar lite så här då, och då tänkte jag mig att den var svensk-finska, så tänkte man, då vill man ha med någonting som vi svenskar tycker är kul på finska, men samtidigt som inte trampar någon på tårna i Finland. Så att jag ville hitta den kombon där. Och så att jag börjar ju själv här med att spåna lite grann på text och så här. Då kom ju med bastu såklart direkt. Det var ju första som kom till mig. Och sen tänkte jag på bada bastu. Och så googlade jag det, kom ihåg, bada bastu. För att jag visste vad det var. Men ibland bra så här, bara så här, kolla vad är det egentligen. Så bara, men fan, det är ju jättehälsosamt. Det är någonting jättebra ju. Så det är inte bara så här öl och grabbar. Utan så här, nej, det var ganska kul. Och jag sa det till Robert Skån. Så kom jag så här, men bada bastu så här. Liksom, ja, men det är skitbra, kom ihåg, han sa så där. Ja, så började jag tänka på det. Och jag kom ihåg, skrev några... Jag tror jag hade 3-4 olika refränger så här, för jag oftast börjar med den, så att jag hade olika melodier och det är ganska kul, jag har dem på röstmemot här så jag lyssnar på dem. Första melodin gick ju helt annorlunda och en annan text. Så, bara. Så jag, någonstans inom mig så hade jag nog en ganska hög lägstanivå, om jag får säga så. Så det var inte bara det som kom fram, men det här är ju bra och så kör vi. Nej, utan jag ville verkligen få till det. Så att det tog några refränger och sen så sa Robert till mig, hur går det? Liksom, för då hade det gått ett tag. Ja, nästan. Du vet, så här, ja, men fan, nu kommer jag ner till det Vällingen så får vi liksom sitta ihop. Alltså, ja, okej. Och jag tror den pressen kom också kvällen innan. För då kom jag och sa till Johanna, vilka är bra på de här idéerna. Så här, bara. Och då kom jag ihåg att jag fick till en ny variant av de här varianterna som jag kände, det här är bra. Nu sitter liksom. Och då hade jag ju typ liksom första utkastet. Vi ska bada bastu, bastu, ånga upp och släppa stress idag. Bastu bröder vi, de som glöder 100 grader, nu ja. Och sen hade jag någonting annat där, bada bastu, bastu. Någonting annat där, häll nu upp och sjung med oss i kör. Hade jag, wow. Så att, ja, så var det inte exakt sådär, men typ nästan den refrängen. Så vi gjorde ett litet utkast där som vi sen skickade till Kristoffer Strandberg. Så han fick höra lite de här melodierna och texten och sen kom han med input så ändrade om lite där. Ja, i låten kom med bra grejer som gjorde att låten blev ännu bättre. Och sen i kombination med hans tänk och produktion. Så att det var en härlig resa. Det gick liksom, det gick ändå ganska fort efter att jag hade hittat den där lilla refrängidén så att säga. Så att det var otroligt bra kom. Alltså Robert och Kristoffer, jag tror rätt personer på rätt tidpunkt och allting bara flyter. Och sen också, det här var ju inte någon, vad ska man säga... Det var inte någon stor major som kom in här med 10 NRs och så här, vi lyssnade, utan det här gjorde vi ju själva, det var ingen som brydde sig. Så det var ingen som kom och kollade oss, utan vi bara gick på vår egen magkänsla, vilket jag också tror var ganska häftigt, för att då tror man, alltså man bara gör det man, för ibland är det som låtskrivare producent, de ska höra, ska managern lyssna och sen kommer de in, ska de tycka till, vet, och så är det, och det kan jag verkligen förstå, men i det här fallet var det precis tvärtom, det var ingen som var involverade förutom jag och Robert och Kristoffer. Så kan vi känna att vi hade ändå ett utkast som vi tyckte var bra, så skickade vi det till Kai och de hade i sin tur gjort lite textidéer och lite som också var i den här stilen kan man säga. Och de är så otroligt duktiga på själva skriva texter och melodier också. Så att, men de gillar verkligen det här utkastet som vi hade gjort och sen ändrade de om text och lite melodigrej. Så att, alltså allting flöt jättebra. Otroligt bra teamwork mellan oss alla. Det var det verkligen. Och det gick faktiskt bara framåt hela tiden. Så att, jättekul. Sen jag väl hade låten färdig så lät ju typ som den låter idag. Jag tror inte någon tänkte på det så mycket mer än att vi hoppas att vi skulle komma med. Det var egentligen det som var målet. Sen klart, man vill alltid att det ska gå bra i tävlingen, men jag tror ändå, för mig i varje fall, var det så att jag ville göra någonting som var riktigt bra och kul och med kvalitet. Så. Och sen hur det går tävlingen, det var, ja, nej, men det, jag tror bara min magkänsla var att så länge det här känns dem och att det är tillräckligt kvalitet för att de ska känna att det här står vi för.
Karin berättar, första utkastet jag fick på bastun, då kände jag ju bara så här, nu är vi ju hemma. Alltså när det kommer till hit. Sen att det skulle bli så här som det blev, det var väl ingen beredd på. Men jag tänkte så här, alltså den är så bra, den har så många ingredienser som är så hittiga, men den har precis rätt tonalitet. Alltså de är så äkta i sin... Ja, men i sin humor, och den låter liksom Eurovision. Jag älskar det här dragspelet och ja, men och att den var så, ja, men den var så effektiv. Jag var så, det här är en sån earworm. De fick till det verkligen. Sen blev de ju bekräftade online. Alltså jag önskar jag hade tagit en skärmdump på det samtalet, för att de blev så, ja, men ja, nu känner ni ju till dem och ni vet att de kanske inte är, de är ju ljuvliga att uttrycka känslor, men de är också ganska tillknäppta och det ska vara kul, men det får inte vara för kul. Och när jag sa bara så här, men vet ni grabbar, nu kör vi liksom. Nu välkomna till Melodifestivalen 2025, så bara Jaha. Och det var som liksom tre fågelholkar. Och jag vet att, för Robert Skowronski var med i det samtalet också, och jag hade inte sagt till honom innan att så här, men nu bekräftar jag i det här samtalet. Och han blev ju så jävla glad. Och så var det liksom tre ganska stillsamma personer i det här Zoom-samtalet. Ja, så roligt.
Camilla Bjäring från Zweiberg, projektledare på Warner Music.
När de hade pratat ett tag så dök namnet Anders Wrethov upp. Och därifrån så hände det här att frågan kom till oss eftersom vi jobbar nära Anders. Sen fick vi ett utkast på bara vad det var. Anders och Kristoffer, Robert och killarna själva jobbade tillsammans fram den här låten. Jag ska inte sticka under stolen med att vi var lite så här, jaha ja, oj. Men vi har ju andra artister här som vi har försökt att få in. Va? Ja, men okej, men låt oss lyssna. Men det här är ju kul. Det här är ju fantastiskt bra. Och sen hade vi liksom ett första möte med killarna. Och alltså, man faller ju farsten direkt. De är ju fantastiska. De är ju helt underbara. Ja. Så att det kändes att det här är på riktigt. Det här kan vi göra någonting utav. Här på Warner så har vi alltid, någonstans när låtarna är liksom klara mastrar och lyssningsbara, så brukar vi framåt jul ha en liten genomgång av alla våra låtar. Vi lyssnar på dem, vi käkar pizza, dricker öl och så röstar vi. Och vi hade olika kategorier som man kunde rösta in de olika låtarna och artisterna i. Och det var ganska många som hade Kai och Bara Bade Bastu som en streaminghit. Det kanske inte var... Alltså, jag har inte backat tillbaka och tittat på de där papprena och det där resultatet riktigt, men... Jag ska göra det, jag måste göra det när jag får tid. För det är spännande att se om det var någon, jag är tveksam till om det var någon som hade dem som en vinnare av Melodifestivalen.
Det kan ju inte du ha haft heller, tänker jag.
Nej, det hade jag inte.
Marcus Larsson, musikrecensent på Aftonbladet.
Oj, Berkel. Nej, men första gången vi hörde Kai-låten, det var på en uppspelning på ett skivbolagskontor. Den reaktionen var starkare nästan än när jag såg den, för att man insåg direkt, hela bordet, jag och några kollegor sa ju, jävlar, det här får Måns se upp med. Om det här fäster och funkar så kan det här bli riktigt, riktigt farligt.
Den 22 oktober publicerar Aftonbladet nyheten om att Kai är klara för Melodifestivalen. Torbjörn Ek och Stina Dahlgren skriver i sin artikel att de enligt flera uppgiftslämnare skulle vara så.
Karin Gunnarsson igen.
Jag såg att Aftonbladet hade gått med Kai. Då hörde jag faktiskt av mig till dem och bara så här, skrev ett mejl till alla tre och bara så här, hörni, nu är du ute här i Sverige, ni säger ingenting. Och då så sa han, jag kommer inte ihåg vem det var som svarade först, men bara så att 10 minuter efter att Aftonbladet hade gått med liksom flashen eller vad det var, då hade finsk media börjat ringa. Och frågat. Så att jag visste ju att finsk media säkert skulle liksom hugga och vara på.
Patrik Back från Vasabladet kommer ihåg.
Det blev ju en jättenyhet. Vi förstod när vi började studera deras turnéschema att här har de en lucka för någonting. Och det är klart att det blev jättestort. Det här var ju de stora österbottniska hjältarna Kai, men ändå på något sätt på dialekt, att det ska det funka. Men det var ju klart att det blev en jättestor grej för oss på redaktion, att det här ska vi följa ha ut så snabbt som möjligt.
Den 26 november står de sedan där i Studio 1 i TV-huset i Stockholm och blir presenterade som deltagare i deltävling 4 som ska avgöras i Malmö. Dödens grupp, säger de själva om motståndet. Och medieintresset är ljummet.
Folk var väl lite nyfikna och bara, jaha, vilka är det här? Men det var väldigt lite, alltså reaktioner. Men då, och jag hade sagt, och Robert Skowronski också för den delen, och Camilla tror jag säkert, men liksom att så här, ni måste komma i kavajerna, alltså så här, tävlingen börjar på den här presskonferensen, alltså så här, så är det för alla artister liksom, så här, men nu kommer ni hit och då ska ni vara Kai liksom. Men det var inte så många som faktiskt sa särskilt mycket, vilket var spännande när man tänker på hur det gick sen. Nej, men att de liksom stod där i ett hörn och de var ju jätteglada för att vara med, men det var ju absolut längst kö till Måns och Victoria Silvstedt.
Finsk media är dock på plats och rapporterar.
Det var ju en jättenyhet. Alltså, allt vi skriver om Kai, det finns ingen mättnad. Allt vi rapporterar, det är helt otroligt. Det är som det verkar inte finnas någon mättnad för hur mycket kaj vi kan servera. Alla är bara glada och nöjda.
Sen var det ju väldigt många finska journalister akkrediterade som var där. Så där fick jag väl två intervjuer, tror jag.
Resten är, som det heter, historia. När Mellovecka 4 är igång får media, inklusive vi, höra bidragen för första gången. Samma dag har vi faktiskt Kai på besök i vår studio och där fick vi ärarna att berätta hur deras bidrag tagits emot av bettingbolagen. Ni är ju faktiskt andrahandsfavoriter nu efter Måns i den här deltävlingen.
Va? Wow, det är sant? Wow.
Så att det har mottagits väldigt, väldigt positivt i alla fall. Oj, okay. Av den samlade presskåren.
Vad fan?
Marcus Larsson igen.
Deltävlingen i Malmö, när man såg det på scen, så var det bara så här, ja, det här är det. Det fanns inget annat att skriva om den veckan. Det här är det bästa humorbidraget Sverige någonsin har haft i Melodifestivalen. Frågan var bara hur långt det skulle gå. Vilka jävla dårar.
Tänk att de redan liksom på då presskonferensen levererade här, vi har hamnat i dödens grupp. Vilket de sen kunde liksom återanvända när vi väl var i deltävling 4 och det var de som insåg att det var de som var döden.
Ja. Minns Karin.
Samtidigt så minns vi till exempel GPs Johan Lindqvists recension, en tydlig etta på den femgradiga skalan. Jumboplatsen är bokad, paxad och klar. Eller Svenska Dagbladets Andreas Hörmark som i sin etta på Svenska Dagbladets sexgradiga skala säger att det är som barnmusik för de som inte gillar barn.
Camilla Bjäring från Zweiberg.
De bad absolut inte om ett dyrt påkostat nummer. De är jättejordnära, de här killarna, ju, det vet ju ni också. Och de är inte några vänner utav att slösa pengar i onödan. Men vi förstod ju samtidigt att allihopa, att ska det här bli så starkt som vi tror att det kan bli, så krävs det, precis som i alla andra låtar också, så krävs det ett jättegenomtänkt nummer. Och det brukar ju tyvärr vara förknippat med att det också blir ganska dyrt. Mm. Men det här gäller alla låtar i Melodifestivalen, tycker jag. Alla behöver sin inramning. Sen kan den vara jätteenkel eller dyrt och påkostat. Det behöver inte riktigt ha med varandra att göra. Men det måste ha sin tydliga inramning. Och i det här fallet så fanns det ju så otroligt mycket moment att spinna vidare på och plocka i. Liksom. Inte ens vi själva som var så insatta i numret hade upptäckt alla saker i numret på finalen. Jag kommer ihåg att jag sa till min kollega Robert att Robert, har du bett om de här djuren som är i LED-content? Den här rådjuret och den här fågeln som står där. Nej, säger han, jag har inte sett dem förut, säger jag. Och då är det någon annan i gänget som säger, men skämtar ni eller? De var ju med förra veckan också. Jaha!
Anders Wetov igen.
För mig kommer nog den första så här, du vet, kicken i magen, så här man känner att det är någonting här som håller på att hända. Det var ju faktiskt på repet, första repen på torsdagen i Malmö. Det måste jag säga, för att det var ju då, det är först då man kan få den första helhetskänslan. Och ibland stämmer ju inte den, ibland kan den vara mindre bra. Sen kan det bli väldigt bra till lördag kväll faktiskt. Det har ju hänt tidigare. Men här var det faktiskt typ så här bara, och det var nästan, allting var ju redan klart. En typ andra gången de körde låten så kändes det ju som att allting var på plats redan. Men då kände jag en känsla så här att, åh gud, de är så otroligt bra. Sången lät jättebra. De var skitbra. Numret, magnifik. Alltså, allting stämde. Och man får den känslan. Jag minns själv när Jan Lundvik repade också första gången till Late for Love på torsdagen. Det kommer jag också ihåg, en sån här jättebra känsla. Och det har varit några gånger till, absolut. Men den här riktiga känslan, man känner att allting sitter och man behöver inte vrida sig eller sådär, utan det är bara okej. Okay. Och det skapar ju en någon slags självförtroende. Men även då så var det så här, jag minns ärligt att så här, ja, men bara vi går vidare eller så går till finalkval där. Det hade ju känts som vinna Eurovision. Nej, men lite så.
Efter att ha sett repetitionerna valde Marcus Larsson, Aftonbladets recensent, istället att ge Kai 5 vedträn i betyg. Men brukar inte Aftonbladet sätta plus? Marcus Larsson förklarar.
Ja, det var ett noggrant resonemang. Vi satt ner i smakdomstolen i Haag och vi kom fram till ordföranden. Vi fällde omdömet att nej, men jag tyckte om man ska ta, man kan inte ta som kritiker och recensent, kan man inte ta Melodifestivalen och Eurovision Song Contest på så blodigt allvar som man tar vanlig musik. Och vad menar jag med det? Jo, för att jag tyckte Kai var så oerhört utom tävlan och i sin egen sorts clownkategori på ett väldigt bra sätt att jag tyckte plus kändes lite futtigt. Alltså om man bara slår upp plusuppslaget antingen i sin mobiltelefon eller i tidningen, så skulle jag tycka det kännas lite humorlöst och futtigt att de, inte vad jag vet jag vad jag skulle ha sagt, 4 plus, det säger ingenting. Men 5 vedträn, alltså vi fick till den, det är någonstans där jag vill vara med Kai, för det var precis det var. Så här, det här är det bästa humorbidraget vi har haft. Och då ska de ha 5 veteran. Och jag vill inte vara någon, alltså det blir för jag kan inte ta den här, man ska inte ta den här tävlingen på större allvar än att man kan sätta lite veteran då och då. Men jag vill bara säga, det kommer bara hända en gång i min karriär. Så för mig var det en stor dag att jag fick sätta 5 veteran på Kai.
Patrik Back, kulturchef Vasabladet, igen.
Förutsättningarna för hela den där resan ändrades ju. Vi skulle naturligtvis åka till Malmö för att bevaka Kai i Melodifestivalen. För det i sig räcker till, det är en häftig händelse. Men när man kom till Malmö var ju Kai den heta snackisen, och det var ju knappt att de hade hunnit förstå det själva. Så just det där hur det på något sätt bara växlar från att okej, det här är, förutom Måns, så det här är ju potentiell final. Alltså det här är på riktigt nu, det här är på allvar. Det blev ju alldeles uppenbart. Men naturligtvis var det ju jättestort, för att det kändes redan då att det är någonting speciellt i luften. Här är någonting stort på gång.
Ni vet hur det gick. Måns vann planenligt den första röstningsomgången med klart flest röster och 12 poäng från alla röstningsgrupper. Men där bakom hade ju någonting börjat puttra. På Spotify hade Kai på lördagen, alltså redan innan de uppträdde live i tv, gått in som 3. Måns var då bara 6. Vi visste det inte då, men i röstningsomgång 2, när Måns redan var klar för final, fick Kai mer än 50% fler röster än närmaste bidrag bakom. Och på söndagen var Kai 1 på Spotify, med Måns visserligen på en andra plats, men tydligt distanserad i antal strömmar.
Samtidigt i Finland hade Kai klättrat upp till plats 2 och lyckades sen på måndagen bli den första svenskspråkiga låt från Finland att toppa listan någonsin. Och nu tog det skruv ordentligt.
Sen kom ju hela den där enorma explosionen i finska Finland. Den är ju på ett sätt osannolik. Det som de själv säger, och jag håller med i den där analysen, Kai skulle aldrig ha vunnit UMK, alltså den finländska Eurovision-uttagningen. Aldrig. Men när de åkte till Sverige och blev bekräftade utomlands, dessutom med en bastulåt, så exploderar ju hela, alltså exploderar fullständigt i Finland. I svensk Finland, vi är en liten minoritet, men kämpar för vårt språk, och vi har en massa fonder som är, vi har ju den stora svenska kulturfonden som är rik. En period, jag vet inte om det stämmer något mer, men en period var den rikare än Nobelstiftelsen. Och den delar ut en massa pengar till kulturutövare, och det gör allt för att också sprida det svenska språket i Finland. Men ingenting har ju en sån effekt som Kai har, alltså finskspråkiga typ vill lära sig svenska, förstå vad Kai sjunger om. Det är ganska fantastiskt faktiskt.
Antalet följare i sociala medier exploderade. Låten fortsatte bara att strömma mer och mer på Spotify, och oddsen sjönk. Kunde det verkligen vara en sån här skräll på gång? Skulle de verkligen kunna detronisera självaste Måns Zelmerlöw?
Deltävling 5 och finalkval passerades, och ytterligare 4 finalister utsågs, men de hade i ärlighetens namn inte riktigt en chans. Det stod redan klart att det här skulle bli en match mellan Måns, Eurovision-vinnaren som ville komma tillbaka och vinna igen, och Kai, 3 pjassalappar från Vörå, som hittills i sin karriär alltid överträffat sina mål och nått resultat ingen trodde var möjliga. Men visst var väl detta hinder ändå ett steg för högt.
Det som hände däremellan var ju att förväntningarna skruvades upp mer och mer och mer, ju mer Kai utkristalliserades sig som den främsta utmanaren till Måns. Det finns ju en normal kulturbevakning här också, och det var revyer som flyttade till klockslag för sin revy eller vid tidpunkt, eller varenda gång det var någonting, något evenemang, så påpekade man hinner hem för att se Kai, eller någonting sånt där. Vi kan ta en paus i den här filmfestivalen för att se på det här Kais uppträdande och sådär. det skulle hela tiden prepareras att om man kan göra andra saker för att man hinner hem, eller så flyttar man evenemanget helt.
Från presskonferensen och det efterföljande artistminglet i november, då Kai fick gå fram och hälsa och presentera sig, var nu rollerna helt ombytta. Helt plötsligt var det Kai som alla ville hälsa på, som alla ville göra roliga videos på TikTok och Instagram med, och som naturligtvis fick prata om bastu, oftast i en bastu.
Camilla minns.
Jag kommer ihåg när jag kom från Malmö och kom in på kontoret första gången, så jag hann liksom inte ta av mig jackan. Jag hade en kö utanför rummet som alla ropade efter någonting. Nu måste vi det här, vi måste det här, vi måste det här, det här är stort. Så att redan där faktiskt efter Malmö så kände man ju av det här bubblet liksom, att det var ett riktigt genombrott.
Efter då Malmö-tävlingen och man såg det gick in så högt på listorna och att folk lyssnar på det som galningar och även på sociala medier, alltså det var ju helt galet, alltså jätteroligt. Men även då så alltså helt ärligt så tänkte inte jag att man kunde vinna liksom, utan det var mer att, och det kanske, men ungefär som Hasse Andersson också, det var ju faktiskt en magi som hände där efter han gick vidare också med guld och gröna skogar, och det var ju jättehärlig känsla. Men sådana där grejer tänker man, sådana vinner ju inte liksom, även förra året med Casey där, så man kände ju gud vad roligt, jag är så glad att det här, folk gillar det, men det kommer inte vinna liksom. Nu kom ju Casey där två år, det kanske var ett startskott om man tänker på det här att det är en svensk låt då som kanske, och så kommer det så pass högt som kan tävla om, så det kanske öppna upp kanske lite för Kai och ja så, men nej, men otroligt otroligt kul, det är ju en sån kick som, och just därför att man inte hoppas på det, alltså, eller man hoppas på har man gjort, men att man inte har förväntat sig det, och inte killarna heller, utan vi kom ju som en underdog,
säger Anders Wrethov. I finalen var det egentligen aldrig något snack om att det var just dessa bidrag som slog som segern.
Kampen det blev mellan de två, det kunde man ju heller inte förutspå.
Tyckare, förståsigpåare, bettingbolag och fans var ense. Kai kommer vinna tittaromröstningen och Måns kommer vinna jury.
Men det jag märkte i Aftonbladet chatt, det var ju att Kai hade ett enormt stöd från början. Det var kanske inte till en början i Malmö en sån här lavin som jag brukar kalla det, som tar över hela chatten och att det här är årets vinnare och sånt. Men väldigt, väldigt nära. Och då börjar man ju ana lite oro när det är ett humornummer som får det. Sen givetvis ända in i finalen som fanns, så delade ju Kai de som i alla fall följer Aftonbladets chatt. Det är inte, representerar ju inte hela svenska folket naturligtvis. De märkte jag att det var ju lika många som avskydde bidraget som älskade tokmycket. Det finns ju en humorlös del i den här tävlingen som gör att musik ska vara på riktigt. Och man ska kunna sjunga, och man ska vara proper, och man ska vara proffsig. Den falangen, de som är benhåll på den falangen, tyckte väl att det här var skit. Medan de som har lite humor och tar det för vad det är, de var ju överlyckliga över Kai. Och framförallt att Kai bröt mot alla de här andra numren vi brukar skicka till Eurovision.
Men kommer Kai vara för långt efter? Det var frågan. Precis så blev det också. Ingen annan var egentligen nära. När den internationella juryn var klar ledde Måns med bara 2 poäng över Kai.
När internationella juryn hade gett sina poäng, det kommer jag ihåg. För då satt jag med skalet, jag bara, nu... Oj, herregud. Det var ju inte typ någon skillnad. Det var 2 poäng väl från Måns. Och då började jag tänka så här, nu vi kan faktiskt vinna. Men sen jag ändå satte mig med killarna och de skulle ge de sista rösterna, så kom jag att titta på Robert så här och Kevin också så här. Nej, men nej, fast då kom, även om vi fick höga de här poängen då, 81 eller vad det var. Så nej, men det kommer nog Måns ta. Så att vi var ganska, de här sekunderna innan så hade vi så här pustat ut. Jag hade i alla fall gjort det. Nej, då kom vi 2. Helt sjukt ju. Nu kommer Måns vinna. Så att, ja.
Men de två var hästlängder före alla andra och hoppet växte hos Kai-fans på båda sidor Östersjön. Hemma i Österbotten hade man nämligen gått man ur huset för att kunna se tävlingen. Andra evenemang hade ställts in eller bytt tid. Visningar i ungdomsgårdar och samlingslokaler anordnades. Alla visste att ikväll gällde det Vörås och hela Svenskfinlands stolthet, och man ställde upp. Alla ville se och vara med när Vörå-pojkarna slog Sverige på deras egen hemmaplan. En minst sagt annorlunda reaktion i Finland än den Marcus och Martinus mötte hemma i Norge förra året, då de kallades landsförrädare och kvisslingar både i sociala medier och av tidningskrönikörer. Tobias Larsson, frilansjournalist och bloggare, ofta anlitad av Yle och SVT som Eurovision-expert.
Här är det ju bara frågan om att erövra världen helt enkelt, en liten bit i taget. Och Sverige är nästan världen. Om du kommer som en svenskspråkig artist i Finland och slår i Sverige, så är det ungefär så stort som det kan bli. Jag tror att skillnaden är att Sverige och Norge har ju också ett väldigt sådär i grunden kärleksfullt förhållande till varandra, men det kan slå över väldigt lätt. Det kan bli fult, all kärlek till Norge, men kommer man som rikssvensk till Norge så kan man ju ganska snabbt bli ganska trött på den där attityden att Sverige är storebror och Norge är lillebror och Norge vill imponera men vill inte att det ska synas att man imponerar. Jag tror att Finland har en coolare inställning till Sverige än vad norrmännen har. Finland har ju också gjort en väldigt stor resa. Jag har bott i Finland i snart 25 år. Och på den tiden har ju Finland utvecklats och hittat ett självförtroende och blivit mer sådär självsäkra. Man står liksom med båda fötterna på marken och tänker att jo, men vi är Finland, det är ganska bra. Vi har nog en del att komma med. Så Finland behöver inte Sveriges godkännande på det sättet, men det är hemskt roligt att få det. Det tror jag är skillnaden. Vi tycker bara att det är så otroligt roligt att svenskarna ser någonting i det här som vi, alltså som svenskspråk, i det här som vi har gillat jättelänge, och för finnarna det här som de inte visste att de hade mitt framför näsan på sig hela tiden.
När segern väl var klar skreks det av glädje. Med ett rejält röstningsrekord, 4,3 miljoner röster och 12 poäng i 5 av 8 röstningsgrupper, hade Kai tagit hem det.
Det är svart framförallt efter att vi fick poängen och vi ska upp på scen. Det har jag bara liksom sett från tvn sen när jag tittar på programmet. Det är liksom sådär, men att egna minnesbilder är ganska svårt om. Men jag försöker tänka tillbaka på när vi gick genom de där korridorerna runt där längst med. Och man liksom, för där var det på något sätt att där fick man liksom tystnad och att vi isolerades liksom sådär. Det var, och det var liksom rask promenad och man liksom gick och,
man känner sig lite som att alltså, det är en attack på Vita huset och nu ska presidenten i bunkern.
Ja, 100%.
Alltså, White House down.
Ja, och tanken var liksom, vad händer nu? Vad händer det här faktiskt? Vad leder det här till? Och just det där att ingen tanke kunde löpa till slut för att det var alldeles för stort det som höll på att hända också osannolikt. Men just det här, den här spatsisen där genom de där bakgångarna så har liksom nu de här senaste veckorna figurerat i mitt huvud på något sätt. Och att där så börjar liksom de där nya stegen på något sätt mot Eurovisionen och mot liksom en ny, nu är det ju som en ny era av vårt band också som på något sätt hoppar iväg där liksom de där sekunderna efter.
Tobias Larsson igen.
Alltså det är ju jättekonstigt. Alltså på riktigt, det är ju det bästa ordet jag kan komma på det. Det är att Sverige till att börja med ställer upp med den typen av bidrag. Alltså den typen av musikaliskt uttryck och den typen av scenpersonlighet är ju en sån överraskning i sig. För det har ju inte hänt på väldigt länge får man ju säga. Och att det dessutom är på svenska och på vörodialekt. Det fanns ju inte på min bingobricka. Det var ju inte vad jag hade tänkt mig. Men det är ju alldeles fantastiskt. Inget ont om Kai, men det känns underligt att Kai representerar Sverige i det här sammanhanget. Jätteroligt naturligtvis, men surrealistiskt.
Anders Wrethov har tidigare vunnit Melodifestivalen 4 gånger.
Alltså den här Kai, vad ska man säga, nivån är kanske lite egen, det får jag nu säga. För att den är ju extremt bred och galen på så många sätt, vilket är helt otroligt. Och det är ju fantastiskt när det händer. Men som sagt, det här är ju första gången en sån här grej vinner som är så pass annorlunda och som jag inte i min vildaste fantasi kunde ana. Vilket också är jätteroligt, för att jag tror många med mig har nu tänkt att gud, hoppas ändå att Sverige gör, alltså skickar någonting annorlunda än vad vi vet typ kommer att vinna, det måste jag ju säga. Så det är klart att jag hade tänkt den tanken, men jag trodde faktiskt inte vi var riktigt där än. För jag kunde inte riktigt se det framför mig. Och det var kanske bra, för hade jag trott det med Kai så kanske man hade börjat tänka så där. Oj, här ska det vara någonting, utan vi tänkte, alltså det var ju sista vi tänkte på. Man bara gjorde ju vad man tycker är bra, liksom. Och ja, nej, det är helt brutales mortales.
Finalen hade setts av smått otroliga 4,12 miljoner tittare, vilket är den bästa tittarsiffran sedan 2013. Dagen efter finalen slog Kai ett nytt mellorekord igen med 808 000 strömmar på en dag i Sverige. Det är också den näst högsta noteringen någonsin för någon låt, med nästan 300 000 i Finland och ytterligare några 100 000 i övriga världen nådde man plats 138 på den globala Spotify-listan.
Vörö kommun bjöd snabbt in till en hemkomstkonsert. Ett firande på Norrvalla. 5000 personer stod i snålblås och snöfall och såg lokala gästartister och fick fira Kaj. Yle direkt sände och det visades även i SVT.
Men turnén med Karar i arbete var ju inte över. Så veckan efter var det föreställning i Närpes simhall för 500 personer i publiken. Och man missade det stora pre-partiet Eurovision in Concert i Amsterdam dit 28 av årets Eurovision-artister tagit sig för man hade spelning i Nykarleby samma dag. Man sviker inte dem där hemma, de som varit med på hela resan. Inte Kaj.
Nu planerades raskt en kort promoturné i Europa. Inspelning av vykort i Schweiz, uppträdanden i Manchester, London och Madrid och en lång sommarturné i både Sverige och Finland med 31 stopp. Och vipsat bandet med 3 skilda turnéer i knät samtidigt.
Camilla erkänner.
Det är ett logistiskt pussel, verkligen. Från Melodifestivalfinalen så tycker man att det är ganska långt till Basel. Det är ganska mycket tid. Men det är det ju verkligen inte alls. Och det gäller att hålla huvudet kallt och sortera. Här behöver vi inte jaga intresse egentligen, utan det handlar mer om att sortera och att vänligt men bestämt också se vad som kan göras senare. Det är ju sådär att 17 maj med Eurovision-finalen är ju inte över om de nu är där. Det börjar ju egentligen då. Och det gäller ju lite grann, det är väl svårare här att vara på alla de här platserna på en gång samtidigt. Både i nuet, här och nu, vad måste vi göra idag och vad måste vi göra nästa vecka och hur ska vi planera det här på allra bästa sätt så att vi får ut så mycket som möjligt utav det, men att vi också håller killarna pigga och glada och mätta.
Hur kommer Kajs seger påverka Melodifestivalen framåt? Ja, direkt efter finalen var det ju många, både skribenter och artister, som hävdade att tävlingen var förändrad i grunden. Att vi på något vis gått in i ett nytt skede. Ett före och efter Kaj. Är det möjligt? Marcus Larsson tror...
Så här är det. Man ska aldrig säga aldrig i Melodifestivalen. Man ska aldrig säga heller att det inte kommer påverka. För vi vet inte det. Men jag är helt övertygad, i alla fall just nu, om att det här är en engångsföreteelse. Jag tror det kan tyvärr innebära att vissa kommer försöka återupprepa det här. Att man gör med så här knäppa clownbidrag för att man tittar på hur, om Kaj kan lyckas kan vi också. Nej, det kommer inte funka. Ni kan möjligtvis lyckas få en finalplats, men ni kommer förstöra många unga öron längs vägen till ingen nytta. Jag tror att det här sker en gång och sen om det möjligtvis, möjligen kan man få en lite ännu större bredd på bidragen. Och vad menar jag med det? Ja, att man vågar söka sig utanför den här musiken som har dominerat de senaste 10 åren, de här hitsen som måste in på Spotify på någon av deras mest generiska spellistor. Möjligtvis får de som väljer ut musiken till Melodifestivalen lite större självförtroende av Kajs framgångar. Det funkar ju uppenbarligen när man erbjuder någonting som folk inte vill ha. Eller som folk inte visste att de ville ha. Det tycker jag skulle vara en större ledstjärna i urvalet av låtarna i Melodifestivalen. Om det blir den utvecklingen som Kaj står för, så är jag överlycklig. Men börja inte med för mycket clownbidrag, för det finns det redan i Eurovision och det kommer bli en pina att se.
Karin Gunnarsson, tävlingsproducent för Melodifestivalen.
Oj, ja, det är lite för tidigt att säga om det, men för jag kan ju tycka att så här, ja, men som med Lorens vinst, det gjorde också någonting enormt för tävlingen. Alltså så här, att vi vann igen efter vi har liksom varit och nosat på det. Det gav varumärket och plattformen och alltså hela forumet en ny energi. Och liksom att vi så här bara, ja, vi är relevant. Vi går och vinner igen. Det är inte bara någonting som har hänt nu som vi kan skryta om. Att back in the days, liksom. I nutid så går vi och vinner den här grejen igen. Jag tror att man blåser liv i, det är en ny energi in att så här, allting kan hända. Och att absolut vissa tydliga mönster kanske har för i år brutits. Men jag menar, ett år är också för kort tid att dra några stora växlar på. Men jag tror att folk kanske vågar ta ut svängarna lite mer när det kommer till att komponera låtar till Mello. Och det kände jag redan förra året liksom med Scarlett. Även att liksom nu Circus 6 inte blev någon liksom radiohit eller så. Men den pushade ju också gränserna. Så att jag tror verkligen att det här har ingjutit ny energi, ny kreativitet och att det har blivit liksom lite mer lustfyllt kanske att vara med i Mello igen och att, så här, att lite det här, vad som helst kan hända. Det här är alltså ett gäng som var längst ner på oddsen. Ingen visste vilka de var. Och de gör hela den resan att liksom ta sig därifrån och ta hem alltihopa. Det är sån Askung-historia som vi behöver. Och som alla behöver, inte bara programmet. Men jag menar för att man bara känns att gud, allting är möjligt.
Kommer det påverka även den finska uttagningen UMK? Kommer vi se ett eller flera bidrag på svenska där nästa år? Patrik Back, kulturchef Vasabladet, igen.
Det är möjligt att det kan påverka YLE. Vem det då sen är om de försöker få Kai att ställa upp. Men jag tror inte att det är... Det känns inte riktigt rätt heller att Kai skulle ställa upp i UMK nästa år. Alltså svenskspråkiga bidrag, det kan man ju naturligtvis hitta. Det bör inte vara något problem. Men vad det ska vara då om Kai skapar orimliga förväntningar på någonting, det är svårt att säga. För att det är ju helt annat om man ställer upp med en helt vanlig poplåt på svenska. Mm. Fördomen mot finlandssvenskar bland finskspråkiga, kanske också delvis bland svenskar i Sverige, är att vi är rik överklass. Det där är ju en bild också. Den stämmer överlag inte. I Österbotten är vi ju som är uppvuxen i en skärgårdsby med fiskare och sjömän i släkten. Och jag menar, vi är bönder och allt möjligt här. Det är som, här är det verkligen ingen överklass. Men bilden av finlandssvenskar är ju den. Och Kai har ju också på något sätt, om inte rasera, så nyansera den bilden enormt. Alltså de har påverkats väldigt mycket under den här korta tiden.
Det var alltså sedan 2011 som vi senast hörde en låt på svenska i UMK. De har däremot hunnit med en låt på spanska emellan. Vi får se om det är dags nästa år.
Tobias Larsson säger...
Jag hoppas det. De senaste åren så har det varit ganska få svenskspråkiga som har ställt upp i UMK. Helt enkelt för att de kanske inte har rätt kontakter. Det är kanske så att de här finska producenterna som är med och väljer ut bidragen till UMK inte riktigt har ögonen på dem, inte riktigt har tentaklerna ute. Och kanske också när man inte har infrastrukturen, jag menar... Musiklivet i Svensk Finland är jätterikt. Det har alltid producerats jättemycket musik och bra musik i Svensk Finland. Men man har kanske inte riktigt haft kontakterna in till de finska distributionskedjorna. Och då kanske YLE hellre har tagit artister som de har tänkt att skivbolagen har koll på. För att det liksom ger mer. Den här synergin funkar bättre. Men jag hoppas att de inser att det görs jättemycket bra i Svensk Finland. Men de hemskt gärna skulle vilja få med dem årligen. Jag menar, UMK har 7 låtar varje år. Varför inte öka ut det till 8 och säga att en plats är vikt för Svensk Finland på något sätt? Jag tror också att även om YLE är väldigt stolta över att Sverige har valt en finsk låt, så finns det kanske en liten känsla att det här är lite snopet. Att det fanns en sån här talang och en sån här potential mitt framför näsan på en och man bara inte har förstått det, för att man inte har förstått att titta och inte förstått att vända på de stenarna. Så jag hoppas att vi får fler finlandssvenska artister med i UMK igen. Inte bara för att de är svenskspråkiga, men just för att öppna den där dörren också. Ge dem synlighet och exponering mot det finskspråkiga Finland och också mot den finska musikindustriapparaten som ibland kan vara lite kallsinniga. Och så också visa det här att det kan bli jättebra om man gör musik på svenska i Finland också. Och att det kan tilltala också en finsk publik.
Och till sist, hur går det i Basel?
Jag säger att de vinner.
Jag har sagt redan från början, topp 5. Jag vet inte varför jag inte tror att de fortfarande inte vinner. Men jag vågar ju inte tro på det. Topp 5 som bäst en pallplats. Och sen får väl Österrike eller Frankrike vinna skiten.
En otroligt bra fråga. Jag vågar inte. Jag vågar inte tänka på det. Men det är klart att, vad ska man säga, adrenalinet pumpar ju. Det gör det faktiskt. På ett sätt hade det varit skönt. Så jag tänker, efter vi vann här så bara, okej, men nu är det lugnt. Nu kommer det inte hända någonting mer. Alltså så här, nu tog vi oss till Eurovision och bara, då kan vi så här pusta ut. Men nu kom vi nästan nivå där man märker att folk ute i Europa och det, alltså det är ju sån, ja, det är ju kaos på ett jättehärligt sätt. Så att det är klart att det då känns i kroppen. Men det är omöjligt att säga. Jag tror också, du vet ju själv med vissa artister och låtar i Eurovision, vet man inte riktigt hur det blir förrän man ser dem på scenen. Jag var själv och skrev Eleni Foreras Fuego och den var inte tippad innan, eller hur? Och sen när den kom på scenen och wow, då gick den upp. Så, att, så man får lite is i magen. Det kanske är någon annan som vi inte tänker på nu som också kommer att vara uppe i det här basset, som man ska säga. Och för mig som inte har vunnit Eurovision, men jag har ju kommit på många fina placeringar, så klart att det skulle ju kännas extra kul. Och extra kul med den här låten, måste jag säga. Det måste jag säga. Det hade ju faktiskt varit det roligaste att få vinna med en svensk låt och någonting som faktiskt, ja, lite kaxigt, men öppna dörren för Sverige på ett nytt sätt faktiskt.
Nej, det ska bli så himla kul att se vad som händer i Basel. Men det är också så roligt om internationella juryn som också på något sätt såg och hörde någonting i det här. Alltså det lokala, det otroligt tydliga. Alltså, och sen sauna är ju ändå ett ord som är internationellt. Nej, men och sen att de är så gedigna som artister och verkligen älskar det här också som de gör. De känns så himla, de är verkligen 15 års erfarenhet liksom. Det märks också när man pratar med dem och comes across liksom. Det går verkligen igenom.
Ja, hur jag tror att det går. Vet du, nu ska jag vara så här jätteärlig. 2024 var en sån meltdown. Det var ett sånt katastrofår för tävlingen på så många sätt. Alltså inte alls vad gäller resultat och vinnarlåt eller någonting sånt, utan just allt runt omkring. När allting blev så politiskt och så spänt och så oroligt. Så det jag hoppas för Basel är att det blir lite lättsammare, att det blir liksom lite roligare igen och att det blir liksom lite mer fokus på tävlingen, lite mer fokus på artisterna och framförallt att artisterna får slappna av och ha lite kul i år. Men sen hur det går, jag tror att både Sverige och Finland är i topp 10. Sen tror jag inte att någon av dem vinner. Jag tror att något annat kommer att hitta den där breda. Det känns som att det skulle kunna finnas en öppning i år för att någonting lite ovanligt skulle kunna vinna, att någonting lite oväntat skulle kunna vinna. Det blir ju sällan skrällar på det sättet nu för tiden, nu när tittarna får halva makten. Men det känns som att det skulle kunna finnas en öppning för någonting lite halvskrälligt i år.
Alltså jag tror att det kan gå hela vägen, för att jag har följt Kai så länge och jag tänker att varenda gång taket kommer emot, så när man tänker att det här ska de inte lyckas med, så lyckas de ändå. Jag säger inte att de vinner, men jag tror att det kan gå vägen. Man ska inte längre hänga upp sig på vörodialekten eller någonting sånt, för att inte det är ju många pinnar i Europa som fattar vad Kärja sjöng om och cha-cha-cha. Det är ett lete, det är bara bada bastu, det blir någonting annat. Det är inte vörodialekt längre i det här sammanhanget, så jag tänker att det här kan gå vägen.
Kai går ju in som en av de absoluta favoriterna att ta hem det. En ovan situation för gruppen som är van att slå ur underläge och prestera bättre än alla trott.
Ja, det är ju faktiskt jättesvårt att liksom hur... Det är ju en ny sits för oss att vara någon slags favorit här. Men hittills, alltså, när man träffar folk, de andra artisterna eller de som jobbar med Eurovision, är ju liksom, man märker att, ja, men dels är det här att vi är högst upp i bettingen, så de är liksom väldigt glada att träffa oss och sådär. Men så är det också det här att det är Sverige, att vi representerar Sverige, och Sverige är alltid så otroligt bra. Så den grejen känns ju konstigt för oss som kommer från Finland, att, alltså, så där, varför ska vi måste stå till svars för att Sverige alltid är bäst? Vi är ju liksom från Finland.
Och hur ska Kai ta det här vidare? På andra sidan Basel och sommarturnén, de som alltid strävat efter att ta sina karriärer ett steg till, hur blir det större än det här?
USA!
jag tänkte säga att äntligen ta lite semester. Det är väl det som händer efter saunator, men vi får se efter det. Alltså, med den här farten och intresse från Europa, så tror jag att vi ska ut på någon typ av Europasväng. Komprimerat över en månad i en turnébuss, se alla stora städerna, känns ju som ett mål. Mm-hmm. Konstig sak att säga, men jag tror det blir bra.
Nog ville de västerut, över havet, till andra sidan muren, erövra världen, sikta högre och längre.
Benjamin han for iväg, tog chansen, fick vara med på tv i sina drömmars land. Melodobido, allsång på Skansen. En kväll i juni fick han skaka kungens hand.
Efter spelningar i Närpes, Manchester, London, Nykarleby och Madrid är nästa steg Basel. Hur det går vet vi inte, men en sak vet vi.
Du kan ta pojken ur byen, men byen ur pojken.
Det finns bara en sak som är viktig. Det kommer du till insikt och du hittar hem på riktigt.
Kajpodden, ett specialavsnitt av Schlagerfesten, gjordes av Elaine Moe och Anders Ringqvist. Manus och research, Anders Ringqvist. Producent, Elaine Moe. Tack till våra medverkande, Patrik Back, Tobias Larsson, Camilla Bjäring från Zweiberg, Karin Gunnarsson, Marcus Larsson, Anders Wrethov, Jakob Norrgård, Kevin Holmström, Axel Åhman. Nu baxar vi bastun till Basel.